Underbart att se er idag, hörni. Som en del kanske märkte så var vi inte här förra söndagen, så man känner lite extra, har jag känt inför idag, att åh vad gott det ska få bli att få gå på gudstjänst och träffa församlingen igen. Ska erkänna att vi faktiskt inte gick på gudstjänst förra söndagen när vi var utomlands på semester. Men vi börjar vikta oss direkt här. Och vi sa båda två, jag och Sara, efteråt att det känns lite konstigt i kroppen på något sätt. Att det har varit söndag idag och vi inte har varit på gudstjänst. Det är som en rytm man har i kroppen, och jag tror att det är en god rytm. Och vi kände att nu längtar vi efter gudstjänst när vi inte fick till det förra söndagen. Så är det. Jag vill fylla i det Sara sa om nästa söndag när vår vän Johan Jordeskog kommer hit. Hoppas ni kommer på det. När Johan predikar så känner jag så här: sluta inte. Fortsätt predika. För det är så ljuvlig man att lyssna till, tycker jag. Så det är någonting att se fram emot nästa söndag. Men hoppas det ska bli bra idag också. Får vi hoppas. Som Roland nämnde så inleder vi ju våran serie idag om Romarbrevet. Och det känns väldigt spännande. Vi kommer ha 7 söndagar under våren. Vi börjar idag och vi kommer gå i mål den 14 april. Så det kommer vara 7 söndagar, inte liksom varje söndag. Vi kommer ha lite annat in emellan. Men 7 söndagar där vi gör en djupdykning i Romarbrevets texter. Och idag är tanken att jag ska stå för en introduktion till detta. Så att jag kommer tala en hel del om Romarbrevets bakgrund. Vissa saker som kan vara bra att vi har med oss när vi går djupt i de här texterna. Jag kommer tala en del om, jag kommer försöka ge en överblick av hela brevets innehåll, sätta en form av ram för vad det här brevet handlar om. Och så ska jag försöka hinna med också att säga någonting om de inledande verserna i det här brevet. Det är tanken för den här dagen. Men först och främst kan man ställa sig frågan: varför gör vi det här? Varför väljer vi att avsätta så här många veckor åt ett enda brev på det här sättet? Ja, först och främst så är det ju så här att vi älskar Bibeln. Vi älskar den här boken, och den är grunden för våra liv, grunden för vår församling som vi bygger på. Den är den andliga näringen för en kristen, och jag tror att vi som kristna, vi kallar det att vara läsare. Vi kallar det att vara ett folk som lever med den här boken, som har den nära vårt hjärta. Amen. Ja, några som nickar instämmande. Och det är ju så att böckerna i den här boken, de är skrivna som en helhet. Så Romarbrevet är ju faktiskt ett brev med en avsändare och en tydlig adressat. Och när vi läser ett brev eller vi läser ett mejl vi kanske får i jobbet, så är det ju så att om vi verkligen vill ta till oss innehållet i det här brevet, så är det ju bra att läsa hela mejlet och inte bara inledningen eller avslutande. Kanske, ibland om man har bråttom kanske man skummar, men det kan också straffa sig om man inte har läst hela mejlet. Och Romarbrevet är ett sånt brev. Det har en adressat, en avsändare, är skrivet till en riktig församling med riktiga människor med riktiga problem som Paulus adresserar. Och det finns en röd tråd som sträcker sig, en genomgående tanke genom ett helt brev. Och så är det med alla Bibelns böcker. Och ibland när vi predikar så plockar vi lite, vi tar några meningar från Romarbrevet och sen tar vi några meningar från Efesierbrevet som talar om samma sak och lägger ihop det. Och det är helt okej, för hela Bibeln är ju inspirerad av samma helige ande. Men ibland tror jag att det är bra att vi stannar upp och tittar på ett helt brev. Vad säger Gud i det här brevet? Och jag tror att verser som vi har hört, som vi kanske har haft som minnesverser, kan få ett lite annat ljus när vi ser det i sitt ursprungliga sammanhang. Så det är en anledning till att vi väljer att göra detta. En annan anledning är att när vi går igenom ett helt brev på det här sättet, så blir det också en hjälp för oss att lyfta och ställa oss inför frågor och ämnen som vi kanske inte annars är självklart att vi pratar så ofta om. Och vi får en anledning att läsa versar som vi kanske lätt att man snabbspolar förbi när man läser sin bibel hemma. Och jag tror jag vågar lova att vi de här veckorna kommer läsa texter som skaver lite att läsa. Och det tror jag är nyttigt att vi också gör ibland. Så det är också en anledning. Och för det tredje så är min bön att vi med den här serien, att vi ska få upp ögonen på nytt för hur underbar och fantastisk Bibeln är. Hur underbart det är att läsa den, hur den hänger ihop, hur den är en helhet och hur den har så mycket att säga till oss idag. Så det är min bön för mig och för oss som församling. Vi ska få en förnyad kärlek till Guds ord när vi gör det här.
Då vet ni varför. Och varför just Romarbrevet? Ja, dels för att det är ett fantastiskt brev. Och det är inte bara det längsta brevet i Nya Testamentet, utan det är också det kanske mest teologiskt innehållsrika brevet i Nya Testamentet. Där Paulus på något sätt presenterar det budskap han predikar. Han presenterar sitt evangelium för församlingen i Rom. Evangelium är ett ord som kommer återkomma. Det betyder glatt budskap eller goda nyheter. Och är liksom ordet som används för det kristna budskapet. Det ligger först bland breven i Nya Testamentet. Inte för att det är kronologiskt sett det första. Men troligtvis har man ansett att det varit det viktigaste. Och läromässigt mest centrala. Det går igenom kärnan i den kristna tron på ett väldigt tydligt sätt och är på så sätt väldigt grundläggande, men också samtidigt har ett väldigt djupt och utmanande. Det här brevet är skrivet omkring år 48 efter Kristus av Paulus, som är den första kristna kyrkans absoluta förgrundsfigur. Och om du inte har så bra koll på vem Paulus är, så skulle jag vilja rekommendera dig att läsa Apostlagärningarna och berättelsen om den första kyrkan efter Jesu död och uppståndelse, där vi kan följa hans liv. Kortfattat så var Paulus en judisk ledare som förföljde de kristna, som såg till att kristna blev satta i fängelse eller till och med avrättade. Men han får ett livsförvandlande möte med Gud och hans liv vänds helt upp och ner, och han går från att ha varit den här motståndaren mot kyrkan till att vara en som reser runt och predikar evangeliet om Jesus över hela det som idag är Turkiet och Grekland, och startar församlingar på en mängd olika platser. Och så skriver han brev till de här församlingarna, och det är de breven som vi har i Nya Testamentet. Men Romarbrevet är dock ett undantag på det sättet att Paulus inte skriver till en församling som han själv har startat. Han skriver istället till en församling som han planerar att besöka. Och det är hans ärende, att förbereda för sitt besök och presentera sig själv. Och sättet han väljer att presentera sig själv på är att i detalj redogöra för sitt budskap, för sitt evangelium. Rom är den här tidens centrum och mittpunkt. Huvudstaden i Romarriket, och på så sätt världshuvudstaden, den absoluta mittpunkten i den dåtida världen. Här bor kejsaren som är världens mäktigaste man, och det är ett centrum för makt, för ekonomi, och här bor många rika och framgångsrika människor. Staden har ungefär 1 miljon invånare. Mycket rikedom, mycket flärd. Det är också ett centrum för underhållning, där gladiatorspelen på Colosseum drar fulla hus. Men det finns också en utbredd fattigdom och klassklyftor, som det gör i många stora städer. Fattiga områden där människor bor hopträngda i små lägenheter. Och sannolikt är i de här kvarteren som församlingen i Rom finns. Man tror att det inte rör sig om fler än ett hundratal människor som samlas primärt i olika husförsamlingar. Paulus hälsar i slutet av brevet till 3 husförsamlingsledare som han verkar känna. Och vi vet inte om det fanns fler husförsamlingar än de här 3, eller om det var alla. Och huruvida de hade någon gemensam samlingslokal eller inte vet vi inte heller. Går det bra än så länge? Det är lite bra med sig det här, va? Ja. När församlingen har grundats eller av vem vet man inte heller. Men det vi vet är att på pingstdagen i Jerusalem, när den heliga ande faller över lärjungarna och 3000 människor kommer till tro och döps på en enda dag, så står det att på den här dagen så var det människor från alla romarrikets hörn samlade i Jerusalem. Även människor som bodde i Rom var i Jerusalem den här dagen. Och sannolikt har några av dem som hörde budskapet den dagen, som tog emot Jesus, blev döpta, blev fyllda av heliga ande, har tagit med sig evangeliet hem till Rom. Och sen har sannolikt församlingen också förstärkts av den inflyttning som var till huvudorten, som det ofta är i storstäder. Kristna har flyttat dit och anslutit sig till den här församlingen. Församlingen består av både troende judar och hedningar. Hedningar är ett sånt här härligt ord som egentligen bara betyder alla andra än judarna. Så du och jag är hedningar. Och församlingen består av både judar och hedningar. Och det finns lite spänningar och motsättningar kan vi förstå av brevet. Det finns lite olika sätt att se på vissa saker, lite olika sätt att leva ut den kristna tron i den här församlingen. Det finns som två grupper som har sina spänningar som det kan vara i en församling. Och det är också bra att ha med sig, för en del av brevet så tar Paulus itu med de bitarna. Okej, när Paulus skriver sitt brev så är han på sin tredje missionsresa, alltså ganska långt in i sin tjänstgöring, och befinner sig troligtvis i Korint när han skriver brevet. Och bakgrunden till att han skriver brevet kan vi se i kapitel 15 i Romarbrevet. I Romarbrevet 15, vers 23-26, skriver Paulus så här: men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna. Och jag har längtat i många år efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid ha haft glädjen att vara tillsammans med er. Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Alltså Paulus är ju en pionjär. Han har ju i sitt DNA att predika om Jesus där ingen tidigare har hört om budskapet. Och han har nu varit verksam i ett antal år i Turkiet och Grekland. Och evangeliet har fått en sådan genomslag och spridning att han känner på något sätt att my work here is done. Jag har inte längre en uppgift i de här områdena. Jag måste sträcka mig mot nya platser där människor fortfarande inte har hört om Jesus. Och han har fått Spanien på sitt hjärta, som är en onådd plats för den här tiden. Så hans vision är att nu ska jag åka till Spanien och sprida evangeliet där på samma sätt som jag gjort i de här områdena. Och han har tidigare haft Antiochia som basen för sin tjänst, Antiochia i södra Turkiet, men han inser att det ligger för långt ifrån Spanien för att det ska kunna fortsätta vara min bas och utsändande församling. Så han skriver till Rom med förhoppning att de ska bli hans nya bas för nästa del av hans tjänst. Han vill åka till dem och där bli utrustad för fortsättningen på sin resa. Men först har han en uppgift. Han ska åka till Jerusalem med en insamling till de fattiga i församlingen där. Så han ska åka till Jerusalem och sen därifrån till Spanien via Rom. Och ni som har läst Romarbrevet noga, ni vet att det inte blir riktigt som Paulus har tänkt. Utan när han kommer till Jerusalem så blir han fängslad. Och det verkar som att han har haft det på känn. Han har en oro inför den här resan till Jerusalem. Han blir fängslad där. Och han kommer till Rom så småningom, men inte som en fri man utan som en fånge. Och där slutar apostlagärningarna och berättelsen om Paulus. Han sitter fängslad i Rom. Och riktigt vad som händer sen vet vi inte. Kommer han till Spanien? Ja, ingen vet. Men man tror att Paulus blev fri, levde ytterligare några år i frihet innan han blev fängslad igen och senare avrättad i Rom. Det var en liten introduktion till bakgrunden. Nu har jag kommit till en del som jag kallar Romarbrevet på 5 minuter. Och det är precis vad det låter som. Det är en liten översikt över innehållet i Romarbrevet. Och om jag ska klara av att leva upp till den titel jag sagt så får jag hålla ett visst tempo. Så spetsa era öron. Efter inledande hälsningsfraser där Paulus presenterar sig, att han är en apostel kallad av Gud, att han gläds över att höra om församlingen i Rom, att han ber för dem och länge har längtat efter att kunna åka till dem, så går han ganska rakt på sak i Romarbrevet 1, vers 16-17. Där han säger så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Så Paulus går ganska rakt på sak och säger: jag har ett budskap och det är inget jag skäms över. Jag har världens bästa och viktigaste budskap, evangeliet om Jesus Kristus. Och det här slår an tonen för resten av brevet. För det Paulus sedan ägnar sig åt i större delen av brevet är att han systematiskt, steg för steg presenterar vad är detta evangelium som han inte skäms för. Och han börjar göra det genom att tala om synden. Det grundproblem som mänskligheten har. Problemet som vi alla brottas med. Han tar upp vad synden är, vart den kommer ifrån och dess spridning i våra liv. Och så konstaterar han i Romarbrevet 3:23 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi har alla syndat. Vi är alla i behov av frälsning. Vi är alla i behov av Guds nåd. Det här gäller oss var och en. Hur fin yta vi än har på utsidan. Han går vidare från att tala om synden till att tala om Guds nåd. Att trots att vi alla är syndare, alla är i behov av räddning, så kan vi alla få bli välkomna in i Guds famn genom det Jesus har gjort på korset. Att han har öppnat en väg att få ta emot rening och förlåtelse. Inte genom perfekta gärningar, inte genom att vi förtjänar det på något sätt, utan genom att vi sätter vår tro till Jesus Kristus. Han sammanfattar detta i Romarbrevet 5:8. Där det står, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Paulus fortsätter och beskriver det nya livet i Kristus. Det liv som Gud bjuder in oss i när vi fått tagit emot den här nåden och reningen. Så bjuder Gud oss in i ett liv där vi får vandra i frihet från det som tidigare hållit oss bundna och fångna. Där vi får kraft att leva ett liv i frihet till Guds ära. Detta beskriver Paulus i kapitel 6 och 8. Och det kulminerar i kapitel 8, vers 31-32. Med de fantastiska orden. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också ge oss allt med honom? Sen kommer Paulus in på Israel. I det här. Ni minns att jag sa att det fanns både judar och hedningar. Och så ställer han sig frågan, om det nu är så här att Israels Gud har gjort den här nåden tillgänglig för alla människor. Inte genom att vi håller Mose lag utan genom att vi bara tror på Jesus. Om det är så, hur är det då med Israel? Hur är det då med judarna? Har de spelat ut sin roll? Har Gud inte längre behag till dem? Hur ska vi förhålla oss till alla judar omkring oss? Den frågan tar Paulus upp i kapitel 9-11 och den ska Roland få liksom nöjet att bena ut. Grattis. Men Paulus skriver i kapitel 10 så här. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Här går Paulus i mål med sin beskrivning av sitt evangelium. Och han landar i en lovprisning. Det är som att Paulus har ju troligtvis inte skrivit det här med egen hand. Utan dikterat för någon som skriver ner det Paulus säger. Och det är som att när han går i mål med det här så utbrister han. Kan inte hålla emot utan han utbrister i en lovsång till Gud. Också versar jag älskar från Romarbrevet 11. Åh vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Hur ofattbara hans vägar? Vem har förstått Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Och den här lovprisningen markerar slutet på delen där Paulus redogör för sitt budskap. Och så går han över till att tala om, ja men nu då? Hur ska vi då leva om vi har fått ta emot den här nåden? Fritt och förintet. Vad ställer det då för krav på oss? Hur ska vi leva det här livet? I Guds nåd. Är det en fribiljett att göra precis vad vi vill? Eller finns det ett liv vi kallar det till? Han talar om detta i kapitel 12 och 13. Och i Romarbrevet 12 kan vi läsa också kända versar. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och avslutningsvis så ger sig Paulus igen in i den här konflikten mellan de olika grupperna i församlingen. Talar om hur vi lever tillsammans. Där det fanns olika sätt att leva ut sin tro, olika sätt att se på olika frågor. Och Paulus försöker teckna en framkomlig väg att leva sida vid sida som en kropp trots våra olikheter. Och skriver bland annat i Romarbrevet 15: ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Jag vet inte om jag klarar riktigt 5 minuter, men det var det i alla fall den övergripande tråden i Romarbrevet. Jag tänkte jag skulle ta lite tid här på slutet och också predika, om jag får. Paulus inleder sitt brev som jag läste förut när han presenterar sig själv för en församling där många inte känner honom. Vi ser i slutet av brevet att han har en del vänner där, men de flesta vet inte vem Paulus är. Så presenterar han sig och säger: jag heter Paulus, jag är apostel, kallad av Gud, och jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Kom ihåg att Paulus skriver till en ganska liten grupp i en storstad. De är troligtvis inte fler än vad vi är i det här rummet idag. Och de befinner sig i världens största stad med ungefär 1 miljon invånare i Rom. De är sannoliken en minoritet. Och den kristna läran vid den här tiden ses på med skepsis, misstro och tveksamhet. Det här är långt innan kejsar Konstantin gör kristendomen till statsreligion. Vi talar om en sekt med judiska rötter som förkastas av andra judar och som verkar locka till sig några av våra egna romerska invånare också. De kristna lider svår förföljelse under den här tiden på många olika håll i riket, både av judar och av romare. Och också i Rom så är förföljelsen av de kristna periodvis svår beroende på vem som är kejsare just då. Och kejsaren är, som jag sa, den viktigaste mannen i stan. Han är hövdingen, kungen i djungeln. Den alla ser upp till. Och ofta med gudomlig status. Kejsaren sågs ofta som gud som vandrar i mänsklig gestalt. Och när då de kristna predikar att någon annan är herre, att det finns någon som heter Jesus som är herre och att alla knän ska böjas inför honom, inklusive kejsarens knän, så kan vi ju förstå att det krockar. Jag tänker att det inte är svårt att föreställa sig att för de kristna i Rom så fanns det en ganska påtaglig frestelse att låta tron på Jesus vara en privat sak. Att hålla lite låg profil med vem man tillhörde. Och när man läser upp brevet från Paulus där han så frimodigt proklamerar: jag skäms inte för evangeliet, så tror jag att det skaver. För i hans ord ligger ju också en uppmaning till läsaren att skäms inte. Var stolt för vem du tillhör. Stå upp för vad som är sant. Och jag tänker att vi som kristna i Sverige kan känna igen oss i den här kampen. Vi är inte på något sätt minoritet i den utsträckning som församlingen i Rom var. Vi är inte på något sätt utsatta på det sätt som församlingen i Rom var. Men vi är ändå en minoritet och vi lever i en tid och ett samhälle där kristen tro ofta ses på med missmod, med skepsis och misstänksamhet och mycket fördomar. Det finns ett tv-program som jag tycker om att kolla på som heter På spåret. Jag vet inte om det finns någon mer som tycker om att titta på det. Ja, det var flera, fast jag var nog den yngsta som räckte handen. Det är lagom spännande för mig på något sätt nu På spåret. Och jag tycker det är så fascinerande med dessa människor som tycks kunna allt. Som är så oerhört allmänbildade. Jag är glad om jag kan en fråga per kväll. De har sån koll och vart de är i världen. Oavsett om det gäller historia eller liksom samhällskunskap. Vad det än är så har de ett svar. Jag tycker det är fascinerande. Och så i fredag, som ni såg på spåret, så gick resan till Nasaret i Israel. Och det kommer frågor som har med bibelkunskap att göra. Och det blir tydligt när de här lagen resoneras insemellan att de här människorna som tycks kunna allt om allt har väldigt begränsade kunskaper om Bibeln. Men sånt som för mig är basalt. Det säger någonting om vår tid. Man kan kunna allt om allt, men att ha någorlunda grepp om Bibeln och vad som är gamla och nya testamentet, det ses som perifer, inte alls relevant kunskap. Ja, det är sant. Det är den mest sålda boken. Och jag tror att de flesta av oss någon gång har varit i en situation där vi känt oss frestade att hålla lite låg profil med vem vi tillhör. Där vi dragit oss för att bekänna Jesus inför människor. Jag tror att de flesta av oss någon gång har varit i en situation där vi efterhand känner att här har jag skämts för evangeliet. Jag vet att jag har det. Och jag tror inte att jag är unik i just det avseendet. Men Paulus har rätt. Evangeliet är inte något att skämmas för. Det är världens bästa, världens viktigaste budskap. Att varje människa, vad vi än har gjort, vart vi än har varit, hur smutsiga händer vi än kan tänkas ha, så är vi älskade av en Gud som älskar oss så mycket att han sände sin egen son att dö på ett kors. Och genom Jesu död på korset så är vägen öppen för dig och mig att få välkomnas in i Guds familj, att få ta emot förlåtelse, att få ta emot frid och renhet på insidan. Att vändas från ett liv långt bort från Gud till att få lära känna honom och också få vara använda av honom. Det är världens bästa budskap, hörrni. Och det finns sådan kraft i evangeliet. Evangeliets kraft förvandlar liv. Paulus är själv ett exempel på det. Han som brann av modlust mot de kristna blir på ett ögonblick förvandlad till en helt ny människa och evangeliets främste förespråkare och ledare. Sebastian Staxet är ett annat känt exempel idag i Sverige, och vi är många här inne som kan vittna om att när Gud fått komma in i vårt liv så har det förvandlat allt. Evangeliet förvandlar liv. Det upprättar äktenskap. Det gör en fånge fri. Det bryter beroenden. Och det gör en sjuke hel. Vi har något att vara stolta över. Amen. Jag är övertygad om att varje människa vill ha Jesus. Om människor verkligen bara visste vad vi har att få vara Guds barn. Om människor bara visste vem Jesus är och vad han gör, hur god han är, så finns det ingen som kan säga nej till honom. Det är min övertygelse. Människor du möter vill ha det du har. De vet kanske inte om det, men det är sant. Därför vill jag uppmana oss idag. Låt oss inte skämmas för evangeliet. Låt oss bära det med stolthet. Låt oss vara stolta över att vi tillhör Jesus. Det gör sån skillnad med vilken attityd vi representerar Jesus. Det finns något med passion som smittar. När någon verkligen är intresserad och passionerad av någonting, så nästan vad det än är så blir det intressant. När jag träffade Sara, min fru, så fick jag efter ett tag reda på att hon var intresserad av kaffekoppar och assietter. Hon tycker det är kul med kaffekoppar och hon har vissa modeller som hon samlar på. Det här är så långt ifrån mina intressen man kan komma från början. Jag visste inte ens om att man kunde ha det som ett intresse. Men det finns något med passion som smittar. Och idag kan jag se skillnad på en Mon Ami-kopp och en Swedish Grace-kopp. Ni som vet vad det är, ni som vet vad jag talar om, vet vad jag talar om. Och jag kan till och med komma på mig själv om jag sitter på ett café att jag av ren nyfikenhet lyfter lite försiktigt på min kaffekopp för att titta under och se och undra vad det här är för märke. Det finns någonting med passion som gör nästan vad som helst intressant. Och jag tänker så här, att när vi sitter imorgon i lunchrummet på vårt jobb och frågan kommer, vad har du gjort i helgen? Så tänker jag att det spelar roll. Om jag säger, ja, jag har varit hemma och fixat och haft tid med familjen och haft jättehärligt och sen så och så var jag i kyrkan också. Va? Vad sa du? Ja, jag var i kyrkan. Vi går dit ibland. Så kan man ju säga, och det är ju sant. Eller så säger man, jag har varit i kyrkan och det var helt fantastiskt. Jag älskar att gå dit. Det är veckans höjdpunkt och det var en fantastisk predikan i söndags. Du borde följa med någon gång. Är ni med på vad jag försöker säga? Jag tyckte det var så underbart att höra Jannes vittnesbörd. Alltså för mig som har kommit hit lite nyare, lite yngre. För mig är Janne Klippan som har funnits här jämt. Som har varit med och byggt upp den här församlingen. Bokstavligt byggt byggnaden men också varit engagerad på så många ställen. Och det är lätt att tänka när man träffar Janne. Den här mannen, han har alltid varit här. Men tänk att du började med arbetskamrater som inte skämdes för evangeliet. Som var passionerade för Jesus och vågade visa det. Och att det väckte någonting hos Janne. Ett intresse. Som sen har fått bära frukt till den Janne som vi känner och älskar idag. Visst är det fantastiskt? Tänk om du kunde få vara den arbetskamraten som inte skäms för evangeliet. Så vi som bär den heliga ande i vårt hjärta. Låt oss göra det med glädje, tacksamhet och stolthet. Tänk att jag får vara en del i Guds familj. Tänk att jag får vara utvald av honom. Tänk att jag får vara hans representant där jag finns. Vilken förmån. Vilket privilegium. Tänk att jag får vara det. Det är något att vara stolt över. Så vi skäms inte för evangeliet. För vi vet att det är en Guds kraft som förvandlar liv och som kan frälsa var och en som tror. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Jag tänker så här att jag tror detta som jag är inne nu på slutet med att våga stå upp för vem vi tillhör i de sammanhang där vi finns. Jag vet att man ibland behöver vara vis, det är inte det jag säger, men det finns någonting av att bära den här stoltheten. Och jag tror att det gäller oss var och en. Så jag skulle vilja be en bön för det och om du är bekväm med det så lägg en hand på ditt hjärta. Så vill jag be för oss allihop. Herre, vi är så tacksamma för den du är. Och vi är så tacksamma för ditt evangelium. För att du har kommit till vår räddning. Och att du har fått komma in i våra liv och räddat oss och frälst oss. Tack för att din kraft har verkat i oss. Och Herre, vi ber att du skulle fylla oss med en ny frimodighet. Vi ber att du på nytt skulle öppna våra ögon för vem du är och för vad vi verkligen har i dig. Och att du skulle komma och fylla oss med kraft att våga stå för vilka vi är i dig. För vem vi tillhör, Jesus. Att vi inte skulle skämmas för dig. Att vi inte skulle skämmas för evangeliet. Herre, förlåt oss de gånger vi har satt vad människor tänker och tycker högre än vad du tänker och tycker, Jesus. Förlåt oss för det. Och låt oss få vara ett folk som är stolt över att tillhöra dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, det finns kraft i evangeliet. Det är en Guds kraft i frälsning. Om du behöver få ta del av evangeliets kraft idag. Kanske att du behöver få lämna ditt liv i Guds hand. För första gången eller för hundrade gången. Kanske du behöver ta emot frihet på något område i ditt liv. Kanske du behöver ta emot helande i din kropp. Så finns det kraft i evangeliet idag. Vi ska ta en stund i lovsång och vi kommer ha förebedjare här framme. Vi kommer också stå där bak i närheten av mixerbordet. Om du vill ha någon som ber för dig idag så är Gud här för att göra under i våra liv. Amen.